Världsprogram som nu följer. Det sändes första gången den 1 februari i fjol. Redaktör är Katarina Arnlund.
Idag ger vi oss i tankarna ännu mer norrut från vårt vintriga land, upp i polarområdet Arktis. Och vår vägvisare är Anders Häggblom. Han är naturgeograf och har varit där på olika expeditioner ända sedan slutet av 50-talet och var senast där uppe 1982. Han har särskilt intresserat sig för drivisen i Arktis och vad den för med sig. Vi har en stor karta här med Nordpolen i mitten och de två stora landmassiven grupperade på varsin sida. Europa, Asien på den ena och Nordamerika och Grönland på den andra. Men själva Arktis är till största delen en kall ocean.
Det är en stor, kompakt, flytande massa som sträcker sig över hela den arktiska oceanen, över Norra ishavet. Och den här isen, drivisen eller packisen förflyttar sig längs system eller strömsystem i ytskikten som är ganska väl kända idag. Det är en cirkulation som man för ungefär 100 år sedan var mycket intresserad av och som man idag har kunnat kartera bland annat med hjälp av satellitinformation.
Och sen har jag för mig att det också har varit stora expeditioner som har varit på flytande isflak.
Ja, det var på 30-talet som den första flytande och drivande vetenskapliga stationen förlades till ett isflak. Det var en rysk expedition och den gjorde då mycket viktiga iakttagelser. Senare har väl det kommit en lång räcka, en hel serie av isflaks vetenskapsmän och drivande stationer, både ryska och amerikanska. Man kan väl säga att de här stationerna hade en föregångare i Fridtjof Nansen med sitt fartyg Fram som också drev över polarhavet fast i ett fartyg. Det senaste tillskottet är drivande bojar. Man har alltså elektroniskt registrerande och registrerade bojar som driver över polarhavet för sig själva, ett slags havssatelliter som i sin tur rapporterar direkt till satellitstationer som passerar över dem. Och på det sättet får man mycket noggranna informationer. Och det där är ju en drift som kan ta många år eftersom förflyttningstiderna eller drifttiderna över det arktiska havet är ganska långa. Det rör sig om 5-6 år i allmänhet. Innan en boj har drivit, låt oss säga, från den kanadensiska eller nordamerikanska kusten eller från den sibiriska kusten tvärs över Arktis och kanske i bästa fall kommer ut i Nordatlanten. För det är en cirkulation som i vanliga fall till största delen utmynnar, så att säga, i området mellan Svalbard, Spetsbergen och Grönland. Det här området kallas Framsundet efter Nansens fartyg naturligtvis. Och det är också där den allra mesta packisen trängs ut från Arktis efter att ha cirkulerat. Och småningom då smälter och försvinner det mesta i höjd med Island och lite längre ut i Atlanten.
Men det som du själv i dina forskningar särskilt har intresserat dig för, det är någonting som följer med isen. Det är inte packisen, drivisen själv.
Nej, isen är ju cirkulerande i ytan, vare sig det är gammal eller nybildad havsis eller glaciäris eller gamla packisvallar som driver. Allt är ju som ett stort parkettgolv av is. Men den här isen har ju drivit och en gång bildats inom olika områden, även i kontakt med land. Och det här det intressanta kommer in. Packisen, drivisen, har inom vissa områden med sig en last av drivved och också av sten och grus och sand och lera från de landområden som isen har kommit i kontakt med. Men det är kanske framförallt drivveden som har varit intressant, därför att den har kommit med floderna från framförallt de sibiriska, de asiatiska stora flodsystemen, kommit ut i kusthavet under sommarperioden och sen följt med isdriften över Norra ishavet.
Men det har också då hamnat en massa sån drivved under årtusendernas lopp på öarna och på Grönlands kuster, och det är den som du har studerat närmare.
Ja, drivveden är ju en, ja, man kan säga en känd företeelse, i varje fall inom Arktis och Subarktis. En vedresurs i trädlöst land. Någon har kallat den liggande skogen. Så mycket drivved kan det finnas längs vissa stränder. Svalbard, alltså Spetsbergsarkipelagen och öarna, har på vissa ställen mycket stora mängder drivved. Fjorder och uddar har uppkallats efter fyndigheterna. Vedudden och drivvedsbukten och annat finns ju med om man tittar på en karta. Och där har den här veden, transporterad av packisen och drivisen, landat under årtusenden. I själva verket vet vi nu efter dateringar av ved och höjda strandlinjer att det är en lång period. Det är holocenperioden på 10 000 år, det vill säga den efteristida perioden inom Arktis. Och under hela den tiden så har drivisen levererat ved.
Och man kan tydligen rent av påstå att den veden har varit en förutsättning för en hel del av de bosättningar av människor som har skett här uppe i de här områdena.
Ja, de första fångstmännen och expeditionerna, eller jägarna som drog upp till de här trakterna, byggde fångsthyddor och man brände drivved. Men än viktigare har nog drivveden varit för de arktiska kulturer som ju finns. Eskimoerna, inuiterna på Grönland och i arktiska Kanada och i Nordamerika. Men också de sibiriska kustfolkerna har med mycket stor sannolikhet haft svårt att existera eller ska vi säga, bygga upp det kulturmönster de har utan ved, utan drivved.
Det fanns svenska forskare redan för 100 år sedan som intresserade sig för drivveden.
Ja, och då var det framförallt två svenska forskare som kom att sysselsätta sig med drivveden. 1869 publicerade Agart en intressant uppsats om den spetsbergska drivvedens ursprung. Den är fullt läsvärd idag och mycket intressant. En ännu mera vetenskapligt exakt och ganska diger utredning gjorde jägmästaren och vedanatomen Örtenblad 1881. Och bägge de här två kunde genom analyser och botaniska kunskaper påvisa att drivveden på Svalbard och på Grönland och på andra fyndplatser i Arktis, i den här delen av Arktis, den drivveden kom från nordryska och sibiriska skogar.
Men det fanns en föregångare till de här Agart och Örtenblad redan på 1700-talet.
Det fanns en föregångare. Kanske mer intressant var han en föregångare även när det gäller havsströmmar och drivis och cirkulation över polarhavet. Det var ingen vetenskapsman i vanlig bemärkelse utan en dansk skattetjänsteman. Olav Olavius hette han. Tull- och skattemyndigheterna i Danmark sände honom till Island för att ekonomiskt och praktiskt kartera och uppskatta beskattningsbara tillgångar och naturresurser. Det gällde alltså att beskatta islänningarna. Rapporten som han skrev kom 1780, en ekonomisk rapport om en resa. Och man kan säga att det är ett mycket föredömligt exempel på en statlig utredning. Olavius var botaniskt välbevandrad, till och med mycket välbevandrad. Och han gör en inventering av bland annat då drivved, som ju har intresserat mig. En geografiskt indelad inventering, som där han artbestämmer drivveden mycket noggrant med hjälp av den några tiotal år gamla floran från Sibirien, Flora Sibirica. Han fastslår ursprungstrakterna, han säger klart att det är ved från Sibirien och att den har kommit över Polarhavet med en ström som han till och med geografiskt definierar. Mycket väl säger att strömmen går norr om Svalbard och går längs Grönlandskusten och når då Islandskusten under sommarperioderna. Han gör en mängd andra iakttagelser. Han konstaterar att kulturföremål som finns på kusterna, åtminstone i vissa fall med stor säkerhet, kan härledas till europeiska Ryssland eller Sibirien. Sydda båtar av en typ som han tydligen visste bara fanns där.
Anders Häggblom, vi kan lyssna till några stycken ur Olavius rapport.
I Gunnolfsviken fanns icke mer drivtimmer än till bränsle, men däremot nere i Finnefjorden, både nytt och gammalt, enskönt bland de nya, icke längre trän än på 6-7 alnar, undantagandes en enda fura som var 14 alnar lång. Mellan Midfjorden och gården Thorvaldstade fanns något mera timmer än i Gunnolfsviken. Man hade också där brukat vederbörlig försiktighet i att bärga och uppstapla timret ovanför strandkanten, vilket är att önska att varje strandbo ville beflita sig om i rättan tid. Ibland det märkvärdiga ting som här driva i land är eljest det av inbyggarna så kallade trollflaken. Det är ett slags vrak av små fartyg. Det driva upp en med östliga vindar, vilka på österstränderna är pålandsvindar, en med de nordliga och nordvästliga, som likaledes står på landet vid västerstränderna. Flakerna lär vara av 2 och ibland 3 tum tjocka furuplankor, sammanhäftade med avbarkade trärötter och icke spikade med någon järnsöm, men bara här och där med några små träpinnar. Det berättas vara av olika storlek, nämligen 3-4 famnar långa och 2-3 famnar breda. Bönderna hade nyligen använt det sist uppdrivna till bränsle, varför jag icke kom till att se någon.
Han gör dessutom en oerhört noggrann ekonomisk indelning. Det var ju hans huvuduppgift. Och uppskattar värdet av drivved och bitar och förklarar i detalj hur man kunde använda veden på ekonomiskt bästa sätt.
Och här har du nu plockat fram några vedbitar som du har plockat upp. Vad är till exempel det här?
Ja, det är en bit av gran, pikea. Vi vet inte exakt vad det är för en art, men det är en pikea, en vanlig gran. Och den är från ön Hopen, från 51 meters höjd över nuvarande havsyta. Och dateringen är ganska klar, 9510 plus minus 120 år före nutid. Den ser hur färsk ut som helst och årsringar och annat är helt klara. Den är lätt. För att den är naturligtvis torkad ytterligare efter frystorkningen. Och just den här biten är faktiskt, man ser det lite lera på den fortfarande. Den här biten är framgrävd ur frusen jord.
Och här är en lätt liten barkbit till och med.
Ja, bark finns det också bland veden i området. Till exempel i östra Svalbardområdet. Mycket bark. Och det ser ut som vilka barkbitar som helst. Man kunde ju tälja en barkbåt av den här lilla biten. Men åldern är imponerande. 4500 år. Barken är vackert, mycket vackert, djupt röd när man täljer i den. Och det är rödbark från en lärkart.
Åldern på de här drivvedsbitarna proven har fastställts på Naturhistoriska riksmuseets KOL 14-laboratorium. Och ingenjör Sandro Vassi där kan berätta hur det går till.
För det första, att kunna åldersbestämma drivved måste materialet kemiskt prepareras. Avlägsna ovittgrommande material, typ humus och karbonater som kan påverka provets ålder. Sedan provet måste omvandlas till koldioxidgas. Och det är ju en mycket omfattande kemiskt arbete.
Hur många sådana här dateringar ungefär hinner du med på ett år?
Ja, 400-450 prover vi kan analysera årligen. Olika typer av material vid träkål, ben, harch, hår, snäckskal.
Om man tittar på noggrannheten, hur noggrant ungefär kan man bestämma de äldsta proven Anders Häggblom har, de som är upp mot 10 000 år?
Ja, prover som rör sig om vid 10 000 år har man en ganska stor noggrannhet. Det vill säga praktiskt att 10 000 år plus minus 200 år.
Vilka är de allra äldsta proven som ni överhuvudtaget kan datera?
Prover med den här metoden kan dateras upp till 50 000 år.
Hur går studiet av drivveden till då lite mer i detalj?
Ute i fält, om man då ska syssla med strandzonen och titta på drivved som vi ju gjorde, så måste man ju göra ordentliga karteringar eller avvägningar av strandvallarna och strandlinjerna, därför att under postglacial tid, det vill säga tiden efter istiden, under den tiden har ju stränderna inom de flesta områden långsamt höjt sig i en landhöjning som är ju likadan som den vi har i vårt land. Den här landhöjningen har då höjt de högsta strandlinjerna till någonting mellan 70-80 meter över nuvarande strandzon. Och på den här trappstegsformationen så finns drivved som har kommit under samma 10 000 års period. Det är ju viktigt att dels kartera veden, veta hur många bitar som finns på varje nivå, det vill säga få fatt på det vi kallar frekvens. Men också att veta från vilken höjdnivå man har tagit veden, proverna. Varför man måste veta exakt drivvedens position i strandformationerna är ju det att man daterar veden och får så veta hur långsamt eller hur snabbt landhöjningen eller strandförskjutningen har gått till. Drivveden på de höjda strandlinjerna inom Svalbard kom att bli inmätt, hemförd och daterad i laboratorier i samband med en lång räcka expeditioner till Arktis under 50-, 60- och 70-talet. Med viss förvåning kunde man ju konstatera att den drivved som fanns i mycket stor mängd, välbevarad och såvitt man kunde se väldigt färsk, har en ålder upp till 10 000 år. Om veden dessutom grävdes fram ur den kälbundna marken, det vill säga ur permafrosten, de högsta strandvallarna som var hårdfrusna, så var också virket hårdfruset. Men bitarna man lyckades få fram, eller timret, föreföll att vara alldeles nyhugget och doftade starkt av kåda när sågen gick igenom beprovtagningen. Dateringarna som man då gjorde, även dateringarna av valben från strandade valar och musselskal, dateringarna gjorde att man fick en mycket god bild av strandförskjutningen, det vill säga landhöjningen som varit efter isavsmältningen Veden har till största delen under hela tidsperioden kommit från Nordasien och de stora floderna. Trädgränsen i Asien går långt in i landet. Det är flera hundra kilometer från Sibirienkusten till de första egentliga skogarna. Och under en kort isfri sommarperiod så har ofantliga mängder ved, det vill säga drivved, förts ut i ishavet.
Och du har undersökt hur länge veden sedan är på väg från Sibirien upp till öarna i Arktis.
Ja, det intressanta är att det bara under den korta sommarperioden, alltså 3, möjligen 4 månader, som den här mekanismen kan fortgå. Veden kommer längs de stora flodsystemen. Floderna är ju egentligen ofattbart stora. I medeltal kan man säga att det är drygt 3000 kilometer långa och deras upptagningsområde är ju i allmänhet lika stort som Sveriges yta. Var och en av de 12-15 stora floderna. Veden driver med floderna ut till den sibiriska kusten och sen tas veden om hand av ytströmmar och hamnar in i packisdriften eller isdriften och driver vidare. Drifttiden är lång. Det tar i medeltal 5 år för en drivvedstock från någon plats längs den sibiriska kusten för att nå till exempel till Svalbard, till Spetsbergsområdet. Undersökningarna av flytbarhet, det vill säga hur länge trädstammarna eller drivveden kan flyta fritt i vatten, har klart visat att en stock, även en stor och torr och mycket fin stock av barrträd, sjunker efter drygt 1 år i vatten. För färskt lövträdsvirke så är flyttiden bara någon månad, kanske bara någon vecka i sämsta fall. Ingen drivved skulle alltså kunna nå fram till Svalbard med en drifttid det är frågan om, det vill säga ungefär 5 år. All ved skulle i praktiken sjunka till botten, vattendränkas och försvinna om inte veden hade möjlighet att lyfta med den drivis eller den packisström som hela tiden i en cirkulation går över ishavet.
Och sen är det tydligen så att sådana klimatperioder då det varit dåligt med is, då kommer det helt enkelt inte heller fram någon ved.
Ja, här kommer vi kanske in på det allra intressantaste, det som jag försöker syssla med och ha undersökt, både och håller på att undersöka med material från Ymer-expeditionen bland annat. Detta att det i det här systemet av drivved längs, så att säga, trappsteget längs stränderna på Svalbard finns områden där drivved praktiskt taget saknas. Det vill säga, om inte drivveden kan lyfta med packisen i full utsträckning så minskar antalet stammar som kan landa på Svalbard. Och i den utsträckningen att det till och med blir långa perioder, vi har en period på bortåt 500 år, där det över hela Svalbard finns en stor vedlucka i den här systematiken. Drivveden som indikator på isförhållanden över Polarhavet, över Norra ishavet, är naturligtvis en ganska intressant aspekt. Och då kan vi följa kanske bakåt klimatutvecklingen i Arktis under perioden efter vår senaste istid. Ytterligare kan man notera att vrakgods, drivved och flytande kulturrester som nått de kalla kusterna i Arktis har bevarats oförändrade genom årtusenden, om de fått ligga i fred utan störningar. Det är ett arkeologiskt strandmagasin som inte inventerats. Materialet längs stränderna i Arktis är inte nedskräpning utan historia.
Vi hörde naturgeografen Anders Häggblom. Redaktör för Vetandets värld var Katarina Anlund Och det här programmet sändes första gången i februari förra året.